Fas 3, en satirpodd från P3.
Det finns en chans att 5-3-ragget är en kunglighet.
Michelle Eriksson.
Får jag bjuda på en bärs?
Nej, helst inte.
Elin Almen.
Chris, som är tillsammans med lilla Madeleine. Han måste väl ändå vara 4-5-ragg.
Och Olle Palmlöv.
Hur ser framtiden ut för nattklubbarna?
SVT har den senaste tiden sänt en del reportage om utvecklingen för nattklubbar i Sverige.
Det kan vara svårt att tro att Sveriges allra första nattklubb började i Karlskrona.
Ja, det har hon ju väldigt rätt i, får man säga.
Det är sällan man tänker på det, men nu när hon säger det så känns det sant.
Det fanns en tid då Karlskrona vimlade av uteställen att välja på.
Senast jag var i Karlskrona så var det väldigt mycket måsar på torget, kom jag ihåg, som vimlade omkring.
Man kan ju undra om reporten aldrig någonsin kommer säga något som låter trovärdigt om utelivet i Karlskrona.
Pandemin tog hårt på nattlivet här i Karlskrona. Och nu i påskas så stängde sista nattklubben.
Så ja, äntligen. Någonting som verkar trovärdigt. Och faktum är att inte bara Karlskrona utan hela landskapet Blekinge nu står utan nattklubb.
Beskriv hur du tycker nattlivet är just nu.
Ja, det är tråkigt. Alltså vi har inga, det är inget att gå när man går ut. Mina föräldrar pratade om att jag hade jättemycket ställen att gå på. De gick överallt på olika klubbar. Medan vi bara, vi har ingenstans att gå liksom. Så det är jättesynd.
Det kan ju vara bara för att i Blekinge har man hittat väldigt höga halter av PFAS. Så det blir helt enkelt för farligt för dem att ta varannan vatten.
Ja, men Elin, nu är du snett ut, för att det är faktiskt inte så att det här är enbart ett Blekinge-problem. För det här har till och med uppmärksammats i P1.
Man pratar ju om nattlivsstaden i Malmö, men man pratar ju också om den i Sverige, Europa, världen. Det händer överallt just nu.
Jag tänker framförallt på personalen på nattklubbarna. Alltså, vad ska till exempel barpersonalen jobba med nu istället för att blanda drinkar?
Tack, Follan.
Ni är sån här nattklubb, va?
Ja, det stämmer.
Ja, jättebra. Och då har ni massa bartenders och sånt.
Ja,
Det har ni.
Men vad är frågan? Så kan jag hjälpa dig därifrån kanske.
Jag tänkte om det är möjlighet att de som jobbar i den kan hjälpa mig att flytta på lördag.
Flytta? Hur menar du flytta?
Ja, jag ska flytta bara från en trea till en tvåa. Så att det inte är så mycket att bära.
Okej, nej, det tror jag inte. Den slags bemanning har vi inte, tyvärr.
Ja, jag tänkte ifall de har lite att göra, ifall de vill ha någonting att göra, men...
Nej, tyvärr.
Då har jag helt missuppfattat det här då.
Ja, det har du nog.
Det har jag gjort.
Jag önskar dig lycka till.
Ja, tack så mycket för samtalet. Jag får ringa vidare och lösa det här på något sätt. Ja, tack så mycket.
Super,
tack.
Kanon.
Hej.
Dagens fråga i fas 3. Hur ser framtiden ut för nattklubbarna? Kjell och Elin, era erfarenheter av nattklubberi?
Gillar inte. Jag får ont i öronen och ländryggen.
Nej, men jag har ju själv upptäckt att jag har stått på ett sånt här oljefat, en sån här tunna. Aha. På någon sån här raveparty, och så står man och dansar och dansar och dansar och dansar, du vet, klockan blir 5 och man bara tuff, 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 tuff.
Var det fler där, eller var det här bara ditt eget garage?
Det var hemma med VR-glasögonen.
Nu känns det mer som Kjell. Nu är det den Kjell jag känner.
Nu är det den du känner. Nej, men jag har faktiskt på riktigt, jag har gillat att vara ute och klubbat, men till slut bara så är det som att man upptäcker att man är lurad. Det är det jag känner med. Det är därför jag tror att det har blivit en klubb.
På vilket sätt lurad?
Ja, för att man är lurad, för man tror att man ska nå någon slags paradis och att man ska träffa massa nya sköna människor och allting ska bli så himla underbart. Och sen slutar det med att det bara susar i öronen och sen så är det ingen som kommer ihåg en och man kommer inte ihåg någonting själv.
Har ni någon specifik klubbanekdot, något kul som har hänt? Har ni gjort bort det, slagits, spytt eller något sånt där?
Tydligen så att vakterna på Café Opera brukade köra en liten vända med folk som jag inte kände till, och jag gick på samma fälla. Nämligen när de liksom knackar en på axeln och säger så här: du ska nog gå en promenad och gå härifrån. Sen skickas man till nästa vakt som lite snyggt säger så här: hej, ja just det, du ska ta en promenad här. Så vi gör så här, börjar med att ta en promenad runt kyrkan. Det finns en kyrka där.
Ja, just det.
så kommer du tillbaka så kan vi se om du kan komma in igen.
Men låt mig gissa att ja, du kommer inte in igen.
Nej, men det är som gränslandet är att... i Robinson.
Ja,
ja just det.
Du har chans att...
När man får en ny chans.
Chans liksom, och... att tävla dig tillbaka.
Ja, och kanske ja. Liksom möta Gud och be om förlåtelse och sen liksom in på Café Opera igen.
Ja.
Men grejen är att det går inte att gå runt den där kyrkan. För att till slut så är det ett stålstaket som gör att man hamnar i en återvändsgränd. Mm. Så att man blir lurad och där inne i det hörnet...
Och det här vet ju vakterna om förstås.
De vet ju om det här. Och får man för sig då att man ska klättra över det här staketet för att man ska komma runt kyrkan, ja då är det en hög mur som gör att man kan trilla ner flera meter där och då är liksom
kan man
livet
dö.
Slut. Ja, då kan man dö. Och där ligger, jag tror att det ligger säkert begravda flera hundra såna här gamla kaffeoperagäster.
Men det här är ju då minnen från tider då klubbar fanns. Nu är nattklubbsdöd. Då är frågan så här, varför har det då blivit som det har blivit?
Minskad alkoholkonsumtion, datingappar och en oro för framtiden. Det är några av anledningarna till att unga inte går på nattklubb längre enligt forskarna.
Säger hon ja, men med tanke på den bristande trovärdigheten på SVT-reportrarna när de pratade om Karlskrona tidigare så behöver vi nog själva höra efter vad forskarna säger om det här. Sebastian Tuteng är sociolog vid Lunds universitet och han forskar om nattliv.
Ungdomar idag, de dricker mindre alkohol än de har gjort tidigare. Mycket mer seriositet också. De tänker mer på deras hälsa, de tänker mer på framtid. Bekymring för klimatförändringar. Hur ska det se ut för oss när vi blir äldre?
Oh, gud vad deppig han lät då.
Ja, men gud, kan man tänka sig något sorgligare än en dansk forskare som har upptäckt att det dricks mindre alkohol?
Det ska möjligen vara om man är finsk forskare och upptäcker samma sak.
Så en större trend är ju också det att folk är med sådana hälsomedvinna. Och alkoholanvändningen har ju gått ner.
Sa Mikko Lagerspets, sociolog vid Åbo Akademi.
Han lät ju verkligen som att han höll på att ge dödsbesked.
Tillbaka till Karlskrona. Vad säger unga killar där om sina alkoholvanor?
Det är väl typ så här på midsommar, nyår. Alltså så här högtid. Annars händer det inte så ofta. Det är mest så här träning och bara inte dricka. För det är så här attraheras inte liksom.
Alltså, de dricker inte och de går inte på klubb. Alltså, vad är det frågan om?
Men är det inte lite så att de som är unga idag, de har inte bara bytt ut sånt som är tråkigt att göra digitalt, alltså typ handla och sådana saker, utan de har även bytt ut det som är roligt till att göra digitalt istället. Och det kanske är fördelaktigt för många, men det finns ju en grupp som hamnar lite efter.
Vilka då? Hur tänker du?
De som har hängt upp sitt dejtingliv på kvart i tre-ragget. De som är beroende av att det kommer ett klockslag där folk blir lite mindre kräsna, folk tar lite vad som finns för att gå hem med någon. Nu när det är bara utseendet på apparna, då blir de bortsvajpade direkt, får inte ens en chans. Alla fula.
Och jag har en teori här att det här verkar följa kungabarnen.
Okej,
ja,
det var oväntat.
Men, ja, men det är så här att, för grejen är, vad är det som gör att man vill åka till ett ställe? Oftast är det ju för att det är någon som är cool som är där. Alltså säga, vad är Lasse ikväll? Ja, men han är där. Ja, då ska vi åka till Lasse för han är cool.
Och det då säger också mycket om Kjells mellanstadiet, den coola heter Lasse.
Den coola heter Lasse. Och då är det så att när klubblivet blomstrade som mest, till exempel i Stockholm, det var ju när Vickan var ute och drog på dansgolvet. Hon alltså, var singel.
Du pratar om Victoria.
Ja, exakt, Victoria. Och då var det liksom så här, det finns en chans att 5-3-ragget är en kunglighet. Det finns liksom en kunglig kraft ute i nattklubbslivet.
Alltså Chris, som är tillsammans med lilla Madeleine, han måste väl ändå vara ett kvart i fem-ragg?
Mm. Det är han säkert.
Och men då är det ändå som en liten mandel i gröten, att det går,
ja,
att hitta.
Det går att hitta en kunglighet.
Det finns ett hopp.
Mm. Och då finns ett hopp. Och då drog alla ut på klubbarna. Sen plötsligt så har ju de ju stadgat sig och blivit liksom familjära och har skaffat barn och allting. Och då finns det liksom ingen kunglighet där ute. Det finns liksom ingen sån här Lasse.
Jag vallraffade lite, Olle, och du fick hänga med som någon slags wingman.
Ja, det fick jag göra. Jag kände mig som en hallick.
Ja, det var mycket obehagligt alltihop. Men då så ställde vi oss ju just utanför ett gym där folk då är istället.
Fräscha gymsnubbar.
Ja, och så kan man få till någon slags kvart i tre-ragg där kanske istället.
Hur såg du ut den här eftermiddagen?
Berätta hur du gjorde för att göra det ännu fulare så att det blev tydligt för gymkillarna.
Jag gjorde ju ingenting, det var ju det som var grejen. Jag bara gick upp som jag var.
Tjena, jag frågar bara. Du är en schysst gymkille, eller hur?
Ja.
Vi ser, här är en tjej.
Ja.
Hon illustrerar ett problem, kan du gissa vilket?
Hemlöshet. Missbruk.
Alltså, han tyckte verkligen inte att du såg fräsch ut.
Alltså, jag fattar inte varför jag gick med på det här.
Det var ju din idé.
Ja, varför går jag med på mina egna idéer? Det är så himla dumt. Kan någon stoppa mig?
Nej, det fortsätter.
Tjejer som inte är snygga och tjejer som inte får ragg på Tinder, de hamnar i ett vakuum, som hon här till exempel.
Det låter fruktansvärt.
Skulle du kunna tänka dig att släppa med henne hem?
Nej, jag är ju nygift.
Vill du säga någonting till henne här?
070-588-3232. Ring mig.
Ringde han sen?
Nej, men det kan ju vara att jag har haft på flygplansläge och sådär. Att jag har haft mycket med bankärenden och så vidare.
Tjena, vad har vi här? Tjena. Vad har vi här? Vad är det för någonting?
Jag vet inte.
Jo, men titta på henne. Hur tycker du hon ser ut?
Konstigt.
Vad sa du?
Konstigt.
Skulle du kunna tänka dig att liksom vara med henne sexuellt?
Absolut inte, nej.
Är det inte synd om sådana här tjejer som hon som liksom inte får vara med snubbar?
Det är ganska normalt att, det inte, att hon inte får vara det.
Varför då?
För att hon måste ta tag i sitt liv först, skulle jag säga.
Ja, du, är du misslyckad?
Får jag bjuda på bärs?
Hör då?
Får jag bjuda på en bärs?
Nej, helst inte.
Du, alltså, märker du att hon raggar på dig?
Nej.
Jag är bra på pussel. Vill att jag berättar om det?
En liten puss?
Nej, tack.
Jag ringer
dig. Hörde du att jag sa pussel?
Ja.
Du gjorde om det till puss.
Jag gjorde om det till puss.
Så det här tycker jag ändå bevisar att klubbarna behövs. Det behövs 5 i 3-ragg. Det behövs dunkla lokaler. Det behövs den miljön. Det går inte annars.
Nu tycker jag, Elin, liksom, du lyfter ju i mina ögon nu när jag hör det här. För jag gillar ju fyndhörna. Och handla på fyndhörna. Och om de säger nej så blir jag ju sugen på dig.
Och gud vad obehagligt. Mm. Gud vad obehagligt det här,
ja,
programmet är.
Dumpenkäll. Finns det någon lucka liksom för att kunna hitta sitt livs kärlek som ful?
Jag tänker så här. Om klubbarna nu inte finns längre, då behöver vi hitta en annan plats där det finns mycket främlingar på en begränsad yta där folk är fulla. Så det kanske blir på flygplan. Det är lite samma vibe. Folk är, man kanske sitter bredvid någon man inte känner. Folk har tagit några lugna ner sig järn.
Ja, det är trångt. Det är lite högljutt också för det susar.
Ja, det är det.
Så att det är svårt att höra vad man säger.
Så blir det lite turbulent och lite så disco känns.
Ja, lite turbulens också. Ja.
Ja. Precis. Och ofta toakö också för att det bara finns en toalett.
Ja!
Det brukar bli en... Och sen ibland så bara plingar det ju till och så släcker de ju ner. Och så blir det lite mörkt när man flyger.
Ja, just det. Ja.
Mörkt och erotiskt.
Och så är det någon som...
Precis som på klubben.
Hur var det då med nattklubbor, fyllor och fyllragg i Sverige förr i tiden? Alltså före gymkulturen och sociala medier.
Jag är så glad att du frågar. Det var svartvita Sverige fram till 1968. Då öppnades Sveriges första moderna nattklubb, Alexandras. Hela 70-talet var klackarna i taket. Och sen 1980 öppnade Kjells ställe Café Opera.
Café Opera, ja.
Och då var det klackarna i taket där hela 80-talet. Och säger, vilka var kungar på Café Opera på 80-talet? Kan ni några legendariska namn?
Ja, Tommy Körberg.
Johannes Brost.
Mm. Och vet att Johannes Brost har jag varit med på en whiskybar i Tokyo. Vi var ju med i samma tv-inspelning i Tokyo.
Vad var det?
Och jag med en japansk tv-show.
Ah. Var du med den?
Ja, jag vann ju hela skiten.
Var det man skulle forma sig själv till olika...
Nej, det här var liksom, det var light-versionen. Det här var liksom hardcore i Tokyo 1,5 månad. Nej, men så knackade på min hotelldörr och så var det då Klasse Möllberg och Johannes Brost som sa, Kjelle, sa Johannes, du måste följa med, vi hittar en whiskybar. För jag hade en ledig kväll då. Och jag kan säga att så mycket whisky, det tempot som de hade, det var inte lätt att hänga på.
Fler, Björn Borg hängde där. Förstås också. Och nattklubbskungen på 80-talet, Bruno Wintzell.
Vem är Bruno Wintzell?
Jag är så glad att du frågar.
Jag kände mig tvungen.
Ja, alltså Bruno Wintzell, han har fallit allt för mycket glömska. Han var allkonstnär, han var lite skådis och sångare och sådär. Och när han var lite äldre, så var alltså på 1990-talet, då var han programledare i Tutti Frutti på TV3.
Gud, det var där de skulle visa...
Ja, det var 7 värdinnor som visade brösten. Och det var en skandalprogram. Det var Bruno Wintzell programledare.
Och de hette väl olika fruktsorter,
ja,
också
just det, ja.
Liksom fröken banan och fröken strawberry.
då?
Högst olämpligt.
Ja, väldigt olämpligt.
Men innan vi hamnade där så var han alltså kung i Stockholm som uteliv. Och på 70-talet, då var han ihop med Goldie Hawn en period. Så han var ju liksom hotshot på riktigt. Bruno Vincell har gjort en klassisk grej utanför Café Opera en fredagnatt när det var kö. Då har han köpt en Porsche Carrera vinröd. Och sen så ser han precis när han kommer fram med bilen till liksom framför dörrvakterna, då ser han att den här kilometermätaren passerar över 1000. Och då framför sig, shit, vad händer om jag backar bilen? Kommer den åka tillbaka under 1000 då? Så Vincell sätter då in backen och backar rätt in i en polisbil. Alltså hans karriär, den var liksom tänkt att pika när han under fotbolls-EM i Sverige 1992 inför Sveriges match mot Frankrike, alltså inför fullsatta läktare och inför miljontals tv-tittare, så skulle han sjunga den franska nationalsången.
27 000 åskådare som nu ska höra Bruno Vincell sjunga den franska Marseljäsen. Ja, det är inte så alldeles lätt att hålla tonerna helt rena när man ackompanjeras av 27 000 skriande åskådare.
Gud, vad hemskt att ha en sportkommentator som kommenterar när man sjunger.
Ja, men visst känner man för Bruno i det här läget?
Ja, det gör man. Ja, alltså jag blir verkligen inspirerad av, och särskilt av den här anekdoten med Porschen och så. Så att jag har faktiskt ringt till ytterligare en nattklubb. Ja, hallå. Jag kommer till Soap Bar.
Ja.
Ja, det klassiska stället, va? Det brukar vara hög musik och lite trevligt och så på, brukar det vara.
Ja, tack.
Ja, vad härligt. För visst brukar ni ha dörrvakter och så också när man ska in?
Ja, det stämmer.
Har de möjlighet då? För jag ska nämligen åka och parkera bilen och tänkte, jag tycker det är så svårt att fick parkera om de skulle ha tid och, eller tid lär de ju ha, men att då hjälpa mig att, om vakterna då kunde, eller en bartender går ju också bra. Eller DJ-en.
Hjälpa till med vad?
Ja, bara vinka, du vet, så här, du vet, vinka lite så och backa och stopp så man inte kör in när jag parkerar, fick parkera, så inte jag krockar med någon annan där.
Men när är det här? Alltså, vi har inte öppet nu. Vi öppnar senare, 22:00 på kvällen.
Ja, jag ska komma sen sent ikväll då, tänkte jag.
Jag kan hojta på dem om de har tid att hjälpa till. Annars...
Vad schysst då.
Ja.
Jag åker, då vågar jag åka dit och sen så kan jag hojta bara. Tack så mycket. Heja på er.
Alltså, han gick med på att väktarna skulle hjälpa dig parkera.
Ja, alltså vilken service. Alltså. Ja. Otroligt. Så att när de har lite att göra, då kan man ju liksom använda dem, tänker jag.
Men dagens fråga i fas 3. Hur ser framtiden ut för nattklubbarna?
Sånt här brukar ju gå i cykler. Mm. Folk brukar ju gilla att göra uppror mot tidigare generationer. Man vill göra tvärt emot vad ens föräldrar gjorde. De som nu inte vill ut och festa och leva så utsvävande, deras föräldrar är ju till stor del 70-talisterna.
Ja, och de var ju verkligen ute och flower power festade.
Exakt, så det här kanske är en motreaktion på det. Så då kan man förvänta sig att den här generationens barn, de kommer göra en motreaktion på det. Så om vi bara väntar i 20 år, då kanske klubbarna är tillbaka som aldrig förr.
Ja, vad positivt det låter.
Ja,
på lång sikt ser
det
så ljust ut.
Jag väljer att se glaset som halvfullt.
När de här nya kungabarnen, nu har de ju gjort så mycket barn så att det är inte hur
det
ska ha råd att betala.
Många,
det är så
till många barn. Lilla Madeleine har ju en massa barn.
Ja, det är jättemånga. När de då plötsligt kanske då hamnar i 20-årsåldern, säger vi då, och börjar gå ut någonstans. Och de är liksom då singlar dessutom. Då kommer klubblivet blomstra igen. Då kommer folk liksom flockas till de här klubbarna och hoppas då på att ta sig in. För det är det enda sättet att ta sig in i kungahuset.
Ja,
det är ju att man står
och
där någonstans.
Det här lirar ju faktiskt med Elins teori. Alltså din kungateori, för det här är ju kanske om 15-20 år.
Exakt.
Så att då finns det två stycken bevis som leder till att klubblivet ser bra ut på lång sikt.
Men på kort sikt så får väl den äldre generationen hoppa in och rädda nattklubbarna.
Bernt Hotell, på som är Tova.
Ja, hejsan, Bernt heter jag och ringer från Pensionärernas riksorganisation.
Hej.
Hej, jag har minnen från ungdomen att jag gillade Bernts salonger.
Mm.
Och tänkte nu när de ofta står tomma då, om man skulle kunna tänka sig att låna lokalen.
vill du bara komma på besök eller tänkte du hyra lokalen?
Ja, jag tänkte om man lånar lokalen och kör onsdagsfika med mandelkubb och spelar lite bridge. Men så är det väl ingen fara att det kommer in massa nu för tiden, menar jag. Det var väl förr om åren.
Ja, nej, vi har ju nattklubben kvar här, men den är på fredagar och lördagar sent på kvällen, så annars skulle det inte vara något problem.
Ja, det var just nattklubben jag tänkte att man kunde låna. Fredagkvällar spelar vi ju bingo och kollar på Fråga doktorn.
Okej, ja, nej, då kommer det tyvärr inte gå.
Då går det inte, nej.
Nej, för då har vi ju nattklubben.
Har ni sånt fortfarande då?
Jajamensan.
Stort tack, vi bugar allihopa här. Lyfter på hatten och peruken och tackar för samtalet.
Ja, tack så mycket.
Mm, tack så mycket. Tack.
Hej.
Tack, hej.
Visst känns det som att den äldre generationen är de som håller fanan högst. Alltså, de festar och hotellromantik och de flörtar och
raggar. Ja, men så är det ju. Alltså, 70 är det nya 25. Mm. 25 är det nya 70.
Du har lyssnat på Fas 3 med Kjell Eriksson, Elin Almén och producent Olle Palmlöv. Alla avsnitt av Fas 3 hittar du i Sveriges Radio Play.